Podplay.
Snutsnackstjänst den här veckan i samarbete med Svenska Frisörskolan. Frisör, barberare, kan det vara yrken som du har funderat på eller som någon i din närhet kanske går runt och klurar på? Det vore intressant att jobba med det. Ja, men då tycker jag att du ska vända dig till Svenska Frisörskolan som är den bästa utbildningen när du ska bli frisör eller barberare. Du kan också få stöd när du pluggar till frisör. Läs mer hos svenskafrisörskolan.se. Varmt välkommen. Det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blomtén. Idag har jag en unik gäst. Ja, varför Johnny som han heter är unik kommer du alldeles strax få reda på. Du kommer också märka att avsnittet inte blir komplett. Därför det är du som är Patreon som får det kompletta avsnittet. Och det är helt enkelt så att mitt avtal med Podplay går ut. Jag vill gärna fortsätta med podden, men det är ju tufft att jobba gratis. Jag tycker att jag har en bra produkt här. Bli gärna Patreon och stötta så att jag kan fortsätta med podden. Det skulle uppskattas oerhört. Så om du kommer att höra så är Johnny en erfaren konstapel och man vill inte missa det där som kommer i slutet. Det lovar jag. Patreon.com/snutsnack. Men nu, var försiktig där ute. Och ta hand om dig. Och så hoppas jag såklart att du även denna vecka får en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. Ja, det är
ja, stort tack Johnny. Jag sitter på ditt hotellrum här på Amaranten, Kungsholmen.
Ja, alltid trevligt med besök.
Det är ofta man får det på det. Du är unik. Du är ju Sveriges äldsta yrkesverksamma polis.
Ja, det säger så. Jag blir 70 år i år och är fortfarande då polis, kriminalkommissarie med fulla behörigheter som finns. Och även tjänstevapnet kvar.
Men berätta, hur kommer det sig?
Det var ju så att jag gick ju i pension 1 juni 2021.
Ja.
Och då var jag involverad i mordutredning i Karlstad. För jag har jobbat på grova brott i många år. Jag har varit lite överallt på kriminalpolisen. Men då frågade de om jag ville fortsätta i ärendet. Mm. Och då sa jag, ja men det kan jag väl göra. Ja men då skriver jag ett avtal med dig. Och HR var ju inblandad också. Så kom frågan till mig. Vill du vara civil eller vill du vara polis? Och då sa jag att ja, men jag kan väl inte vara polis när jag går i pension idag. Jo, vi kan ordna det. Så då skrevs det ett tvåårsavtal med mig.
Aha.
Som fortfarande kriminalkommissarie. Och då sa de, problemet är ju vapnet. Då får du ju skjuta upp så du får behörigheten. Ja, men det är ju inga problem. Det har jag gjort hittills också, så jag har ju vapnet kvar ända till i april i år. Och vad är det för år i år? Det är 2023 va?
Ja, som säger det.
Så tiden har gått.
Fan, alltså, vad häftigt.
Så det förordnade gäller i alla fall till 1 juni i år.
Mm. Men då misstänker jag ändå att du gillar det här yrket.
Ja, det sägs från mina föräldrar och mormor och morfar att jag, när jag var runt 5 år så sa jag att jag skulle bli polis.
Ja, det sa det.
Och vi bodde ju ganska nära då polisstationen i Karlstad.
Ja.
Så det var ju poliser hela tiden som man tittade efter. Och på den tiden fanns det ju en massa fotpatrullerande poliser som gick, som vi pratade om förut. De gick linje 1 och linje 2 och såna där saker med händerna på ryggen och sånt där. Det var ju idoler.
Hade du respekt för konstaplarna?
Jo, det är klart man hade det. Men inte värre än att jag och en kompis, vi var inte så gamla. Jag skulle hälsa på min mamma som var på Televerket i Karlstad. Och den dörren var en ekdörr som var väldigt svår att få upp. Så vi orkade inte öppna den där dörren, jag och kompis. Vi kan inte ha varit så gamla, 6 år eller någonting sånt där. Och vi bodde ju mitt inne i Karlstad. Så då fick vi idén, det var jag som fick den idén. Att vi knackade på rådhuset där polisstationen låg. Och säger att vi hittar inte hem. Och då konstaplarna kom ju ut och tyckte det var lite roligt och de förstod väl att vi skojade lite, men vi fick kasta oss in i den gamla svarta majan som det fanns på din, en stor kapitän, mörk. Och vi beskrev huset, de förstod ju att det var järnvägshuset, så vi fick skjuts utav dem dit. Lite kuriosa är det, en som heter Stig Olsson som jag hade som vakthavare sen jättemånga år efteråt, och naturligtvis när jag kom till Karlstad på slutet på 70-talet. Då beskrev jag den här historien. För jag kommer ihåg Stig. Och då sa han att jag drar mig till minnes att jag råkade ut för den där lögnen från de små barn. Så det var lite kul faktiskt. Okay. Jo, men det var ju det som var tanken. Och, men jag var ju som jag var när jag var yngre. En var ju mer intresserad av idrott än vad utav skolan.
Ja, just det.
Och man ska väl vara riktigt ärlig, jag vill säga att man, betygen var inte så noga. Ja. Jag hade det högsta betyget i idrott. Sen hade jag faktiskt ettor och tvåor och treor i många ämnen. Men jag klarade mig ändå i livet, därför att jag tog värvning tidigt. Och det tog jag var inte, jag hade inte fyllt. Det var 1972. Vad gammal är jag då när jag föddes?
Det beror på när du föddes.
I slutet på året. Jag hade inte fyllt 19 år.
Nej.
Jag var på 19 året i början måste jag ha varit. Och då tog jag värmning på K3. På kavalleriet, på spaningsskvadronen i
Karlsborg?
Ja, där låg i Skövde då.
Ja, låg i Skövde.
Men det var lärorikt, för det var tufft, ska jag erkänna. Och jag funderade på vad jag gett mig in på.
Mm.
Och då, man gick ju befälsskolan då. Och det var ju penalism på regimenterna på den tiden.
Mm.
Det var ju en visselpipa i örat klockan 5 på morgonen. Och 2 minuter får ni på det. Och allt ska vara i ryggsäcken i hela skåpet, uppställning.
Mm.
Och då kunde man få straff om man inte stod på platsen.
Ja, just det.
Och fick någon skit att göra sen.
Mm.
Men sen så kom jag då till I2, då bytte jag till I2 i Karlstad. Och där jobbade jag faktiskt ända till i april 1976. Och under tiden som jag skulle söka till polisskolan så fick jag gymnasieutbildning utav försvaret i Göteborg.
Oj,
vid 2 tillfällen. Då hade grabben lön, traktamente. Mina kompisar då som gick gymnasiet i Karlstad tyckte väl många gånger att jag hade stor plånbok jämfört med dem, för de ledde på mamma och pappa.
Oh.
Och jag kom hem på helger ifrån, då var jag nu på KA4 i Göteborg då, på kustartilleriet. Och då fick vi läsa in gymnasiet. Det var ju, jag hade ju en 1 i svenska och när jag läste så hade jag en 4 i svenska istället när man var motiverad.
Så utan det hade du inte kommit in på polisen?
Nej, då hade jag aldrig kommit in på polisen. Men jag fick ju den här idén av äldre som hade kommit in på polisen och gått via försvaret. Då.
Ja, jag fattar.
Så då kom jag in första, men det var den 3 juni 1976, klev jag in på Sörentorp då. Och då var man ju stolt.
Mm. Hur var upplägget på den tiden? Det var inte det här grundkurs 1, grundkurs 2, utan då gjorde ni alternering. Jag vet inte, vad kallades det för?
Ja, det var ju, vi var ju mycket, så att säga, från polisen i... Det var ju i mars, var det väl, så det var ju 10 månader.
Just det.
Sen så fick man reda på vart man hamnade. Och jag tror vi var 11 värmlänningar som var på samma skola då, 1976. Och alla ville ju naturligtvis till Värmland, till Karlstad, men det var en stycken kom dit. Och sen fick jag reda på att jag var placerad i Göteborg. Och det var ju take it och leave it, det var ju...
Mm.
Det var det som gällde, och en del blev ju placerade i Stockholm också. Så man fick ju inte i princip välja mer än storstäderna. Och på den tiden så kan jag vara ärlig och säga att det tog väl 15 år då att komma till Karlstad.
Det var så pass tufft.
Ja, det var ju det att i Karlstad så hade ju polisskolan funnits. Det fanns ju många städer då på den kommunala tiden.
Mm.
Och polisskolan fanns i Karlstad. Så alla värmlänningar hamnade ju i Karlstad. Mm. I princip, eller Torsby, Sunne, Arvika eller någonting. Och på den tiden var det inga poliser som lämnade yrket.
Nej, det där är ju inte som nu. Det är modern.
Många vill ju ha CV att de har jobbat vid polisen och lite annat. Men Det var ingen som lämnade Karlstad. Så jag hamnade ju i Göteborg då, och det var ju lärorikt. Och precis som du säger då, så var det ju alternering då också. Men då var det ju ett år på krim till att börja med då. Då fick man ju vara på de flesta avdelningarna. Och sen så var det ordningen då. Då hamnade jag ju på VD4 på tredje långgatan då, med Järntorget. Och det var ju fotpatrullslista. Man gick ju i fotlistan, och det var ju från morgon till senare kvällen då. Gjorde man nätter då, så fick man ju åka med yttre då. Och hade man väldigt, väldigt tur, så fattas det ju någon på radiobil.
Ja, just det.
Och då var det ju, åldersordning. Det var ju så.
Det var stenhårt,
ja. Ja, det var ju inget annat än åldersordning. Det var ju inte hur man var duktig eller någonting, utan det var bara riktig åldersordning. Så då var man ju jättestolt när man fick åka radiobil då. Och då var det... Och så fick man ju skinnpaj där också.
Oh, fint.
Och då var man ju riktig polis. Då var man riktig polis.
Knarra när man satte på sig den där.
Och så polisbilen då var ju en Valiant som gungade riktigt ordentligt.
Och det var ju en svart bil med vit polistext på då.
Ja, och det var ju helsäte fram och rattväxel och plåtskodda dörrar och grejer. Och det var ingen bil som gick fort precis, men då var man ju stolt när man gjorde det.
Hade du någon, jag tänker när du började då där i Göteborg, hade du någon målbild liksom vad du ville jobba, eller var det bara nu är jag på ordningen och sen får vi se vad som händer, eller hur tänkte du?
Ja, jag har ju alltid haft sin polis, jag hade ju bra betyg på krimdelen på polisskolan, för där var jag väldigt intresserad då. Jag har ju varit intresserad av lagar och sådana här saker. Men när man då hamnade i Göteborg där, så om man tänker tillbaka på den tiden, det var ju väldigt rolig tid. När man då fick gå på Järntorget och fotpatrullera och träffa turister och gick i Slottsskogen och tyckte att nu tar vi tunnelbanan tillbaka till punkt 1 och sådana saker. Och så nere vid hamnen och pratade med folk som skulle åka till Tyskland. Och ja, det var en härlig tid om man tänker tillbaka.
Mm.
Men det hände ju en hel del grejer där också då. Jag kommer ihåg faktiskt när... Jag pendlade ju hela tiden nästan. Vi låg över på polisstationen på VD4. Det är många uppe på vinden där. För det var många som inte bodde i Göteborg.
Okay.
Och det fick vi göra. Vi hade ju tältsängar där uppe och sov. Och ibland då så kunde man ju göra dubbelpass. Och då gjorde man ju dagen. Och så sen så fick man ju göra kvällen. Eller man gjorde kvällen och sen fick man göra natten också. Och då kunde man ju åka hem sen, för jag pendlade nästan hela tiden till Karlstad.
Ja, det gjorde
det. 1979 så fick jag en son då, va? Så att då blir det ju inte annars. Kanske jag har varit kvar i Göteborg då. Men, nej, men det var ju lärorikt. Men jag tänkte på en grej på VD4 där, och där var det en kollega som kom in och sa på ett kvällspass när han parkerade bilen där att det är något konstigt här ute, vi måste titta på det där. Då stod det en tetrapack på de gamla tetrapacken som var fyrkantiga nästan.
Ja, just det.
Och så såg han en tråd där, och så kikade mer. Då fick vi se att det var ju en äggklocka som var där, som stod vid muren på tredje långgatan. Och där kom ju tekniker och kom ju dit sen och tittade, och det var ju en riktig bomb.
Oh, wow.
Och den hade stannat tack vare att en eltejpbit hade gjort att klockan stannade på fel tid.
Oh,
inte på, han skulle ha löst ut med äggklockan.
Den detonerade?
Den detonerade inte. De fick ju bort den där. Jag för mig att de kom dit med den där bombkärran som de hade på den tiden också. Och samtidigt vid det tillfället, jag tror det var dagen efter, så sprängde de ju på Avenyn. Jag tror det var Moderaternas fester som de hade på Avenyn. Och det var väl lite grupperingar som ser på och är intresserade av det. För det var lite intern, inhemsk terrorverksamhet.
Ja,
då blev vi lite bekymrade faktiskt, för det kunde ha gått illa.
Kom man fram till vem som hade...
Nej, det tror jag inte.
Nej, så den tätrade är olöst.
Ja. Sen var det ju lite som det, alltså det är ju preskriberat nu, men den glömmer ju när en, precis som den var uppjagad där, så en var ju, gjorde ju lite alternering på, en fick ju jobba lite extra på piketen ibland då, som ja. När det fattas folk och grejer. Jag tyckte det var tufft. Och då, jag glömmer aldrig när vi jagade en efterlyst på moped. Och han uppförde sig väldigt farligt bland folk där vid Kungstorget. Vid avenyn där paddanbåtarna är.
Okay. Mm.
Och en annan var ju ung och tyckte att nej, nu får det vara slut. Jag tog ju min batong och kastade efter den där. För jag tänkte så att han kanske får en så att han stannar i alla fall.
Mm.
Men det blir ju lite fel, för den där batongen satt sig i grillen på en Volvo 144 där. Ja, det var väl inget bra, men...
Hur skulle du säga att ni blev bemötta när ni kom ut som poliser på den tiden? Mitten, slutet på 70-talet, så där när ni hade att göra med bovar och banditer liksom. Vad var bemötandet mot
det
då?
Ja, men det var ju respekt. Det var, så var det ju på den tiden. Vilket inte finns idag överhuvudtaget.
Mm.
Utan det är ju... Ja, men då var det ju så.
Men varför tror du att det har förändrats så pass mycket? Det är ju samma lagstiftning i stort sett vi jobbar med. Kanske till och med är bitvis mer restriktiv lagstiftning idag.
Men vi har väl tappat hela biten, och det är ju inte från oss, utan det är ju från övriga. Det är ju alltid från familjefäder till skola, till allting. Jag menar, nu kan man ju göra precis hur man vill. Och är det någon lärare eller någon annan som tar tag i någon, så är det ju risk för, det är risk för åtal.
Mm.
Till och med.
Mm.
Jag menar, sånt där förekommer ju inte förr, men...
Nej.
Tiderna har förändrats ju. Jag tycker vi har tappat greppet. Det är svårt att dra tillbaka det.
Ja, ibland så ser man ju, man ser klipp på hur poliser blir bemötta. Folk kommer upp och ställer sig halv meter ifrån och berättar vad de ska göra med dem och sådär.
Och börjar på att filma.
Ja, just det.
Mobilkameran upp i ansiktet på kollegor och talar om, jag vet vart du bor och jag vet när du slutar och allt möjligt.
Mm.
Det är väl inte så enkelt för nya kollegor eller poliser att bli bemötta på sådana sätt, inte. Det tycker jag inte, utan ja, men den respekten har ju försvunnit.
Mm.
Och sen var det ju inte sådana gäng heller som det är idag. Det var ju inte så.
Nej. Men sen efter då Göteborgstiden så får du en tjänst då i Karlstad helt enkelt. Och då är det på krim direkt då?
Ja, jag hade sån tur då att det var en... Man kontaktade ju, det hette väl inte HR på den tiden, utan det hette ju någonting annat.
Då personalavdelningen?
Då frågade man ju hela tiden om det gick att få någon tjänst eller någonting. Så nej, det var ju kört, men... Så blev jag uppringd av en tjej på personalavdelningen i Göteborg. Jag sa, du, kanske en möjlighet för dig att komma till Karlstad, eftersom man hade en son också då, som var nyfödd.
Ja.
Det är en här i Göteborg som han vill byta rekryteringsort.
Mm.
För han har hamnat i Värmland, i Arvika. Och han vill inte vara där. Och det var ju så mycket konstigt. Så, för han ska läsa juridik samtidigt på universitetet i Göteborg.
Okay.
Ja, sa jag. Det var inga problem. Så vi bytte rekryteringsort.
Okay.
Så jag kivade mig in i Värmland ganska tidigt. Faktiskt.
Men då kom du till Arvika?
Ja, då kom jag till Arvika jag kom till Arvika i juni 1979, och sonen var ju född i maj 79, så jag hade en jäkla tur.
Lite kortare pendling förstås.
Ja, men precis som du säger, det var kortare pendling, det var bara 16 mil tur och retur. Men det var ju också en det var härligt att komma till Arvika där, men det var ju helt annorlunda polisarbete, det var ju så.
Märkte skillnad då?
Ja, direkt. Det var ju inte... Det hände ju inte mycket.
Nej.
Även om det gick något larm där på banken eller någonting, så var det ju... Ja, Där det går stup i kvarten, det behöver vi inte bry oss om och såna här saker. Det var ju att lyfta telefonen och göra, är det någon rån eller inte? Nej. Det var ju
var inga raggare på Storgatan där? Det är väl något
stråk där som precis, man kan köra. Så var det, och det var ju med om att till och med bakruta på en polisbil blev sönderslagen en gång. Det var det stora problem faktiskt.
Ja. Var du på ordningen då?
Ja, då var jag på ordningen så att säga. Så att,
ja, men det är lustigt att det är samma jobb, så byter man ort då till en mindre ort och så blir det väldigt liksom lugnare.
Helt, ja, men helt andra problem.
Ja. Vad skulle du säga, vad var det mest markanta i skillnaden? Förutom att det var lägre omsättning på arbete, på jobbinsatser.
Jo, men när jag jobbade i Fjärde, när jag jobbade så var det ju, det var ju mest fyllon och narkomaner. Det var ju det handlade om. Det var ju slit och släp med fyllon hela tiden.
Just det.
Så var det ju. Och det var att köra till TNI och det var att köra till en massa ställen då, så att ja, men det var ju mycket tragiska grejer var det ju i Haga. Gamla fastigheter det var mest fyllon, narkomaner.
Men det var inte lika mycket då i Arvika, antar jag.
Nej, det var det inte, utan det var väl mer ungdomsproblem var det ju.
Ja, just
det. Och sen var det ju stort, men det var ju mot norska gränsen också, så att det var ju mycket långa sträckor man fick åka.
Just det.
Men jag har väl inte så där jättemycket minne från Arvika-tiden när det gäller händelser.
Mm.
För jag var ju där bara till i första september 1980. Då kom jag till Karlstad.
Just.
Tillsammans med några kollegor från Stockholm. Om du kommer ihåg en själv. Teddy Jonsson. Han var Filippins i Klara.
Nej, jag känner inte igen. Det måste ha varit lite innan min tid. Ja.
D.T. Jonsson var han ju kallad hela tiden. Ja, okay, då, okay.
Men kom ni till Krim då, eller?
Nej. Då kom vi till ordningen.
Det blev ordningen där också. Men då var du hemma?
Då var jag hemma i Karlstad. Och jag hade ju jättemycket kompisar som det hade gått illa för. Det hade jag ju.
Ja, det hade jag.
Och man kan ju tänka själv att många gånger hade en tur också att den inte hamnade med i de här gängerna som fanns då. Jag var ju jättemånga kamrater både från skolan och jag kan säga att jag hade väl en fördel att jag hade haft många som soldater, beväringar, när jag jobbade på I2 då. Då hade jag ju jättemycket konstiga folk som jag redan då kände till sin skoltiden, som jag hade liksom haft som soldater också.
Ja.
Så det var ju inga problem när jag kom till Karlstad som...
Nej, det var inte
konstapel. Det. Nej, det var det inte överhuvudtaget. Snarare tvärsom ibland.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Ja.
Att du kände att det var en fördel att liksom ha personkännedomen.
Ja, men så var det. Ja. Och sen kan jag väl vara ärlig och säga, när jag började på polisskolan där, och när man hade varit i princip 4 år i försvaret, man blev ju ledartypen.
Mm.
Man vågade ju ta för sig alltså i allt som fanns.
Just det. Mm.
För en hade ju handskats med folk under lång tid, med problem och alltihopa, ut i fält och med allt som fanns. En sån som kanske kom då direkt ifrån gymnasiet
och började
med polisen. Det blev lite skillnad. Men...
Du är ju känd, jag har läst, jag har googlat det lite. Du går ju under liksom benämningen Karlstads Wallander.
Ja, det var ju Per Mortensson, det är ju en gammal kompis till mig. Han är ju förrättad reporter på Nya Värmlandstidningen. Han har gått i pension nu också.
Ja.
Det var ju han som drog det, men jag har ju också en annan grej. Där jag var en kollega, Lars Klarin, vi var ju intervjuade här för många år sedan då.
Ja.
Då fick vi frågan vem som var Karlstads Bäck eller Karlstads Wallander, och då skrattar vi väl båda två och sa att ja, det är vi väldigt oense, men vi kom väl kanske fram till att jag var Bäck och Lars var Wallander då.
Ja, okej.
Okay. Det var ju så.
Men för det är ju framförallt kriminalpolisarbetet som du har lagt ner den största tiden på under din polisiära karriär.
Ja, men jag var ju på jättemycket, jag var ju ganska tidigt yttre befäl. Man fick en tjänst ganska tidigt och så var man ju vakthavande också. Och sen när första närpolisorganisationen 94, då var jag chef för ett polisområde i Karlstad som var ju stadsdel, det var ju Rud och Färjestad då. Man började ju på små ställen då, redan 94.
Mm.
Och då fick jag faktiskt FU-ledarbehörighet. Jag gick ju en snabbutbildning här på Sörentorp. Alltså jag har varit förundersökningsledare i princip sedan 1994.
Mm.
Och då hade vi ju där i området. Det var stora problem där med nazister. Ganska unga sådana. Och det slutade med att de åkte i finkan ganska fort. Och det var inte bara sådana nazister, utan det fanns ju andra ungdomar som var busar också.
Ja.
Så där slutade med faktiskt att de tände el på polisstationen med Molotov cocktails.
Alltså.
Ja, och det var 94.
Var det då alla åkte in?
Mm, ja, då åkte fyra stycken in.
Ja, fyra stycken.
Vi fick ju bra, vi hade ju lite folk som talade om vilka det var. Vi fick ju lite tipsare redan
på den tiden. Satt där.
Och då sa polismästaren och länspolismästaren Rolf Kleppe att jädra bra jobbat. För tänder de er på polisstationen, då har ni gjort ett jobb i alla fall. Det märks. Och det var fyra ganska unga häktade. Och det tog ju inte mer ett par dagar, så brann polisstationen igen.
Oj.
Och då var det i princip, då var det åtta stycken som var i finkan istället. Och sen när de berättar varför de tände el på polisstationen andra gången, ja, då tyckte de att de var inte speciellt smarta. Att om vi tänder el på det här en gång till nu, då tror ju polisen att de där är oskyldiga. Men de fattar ju inte att de åkte in också, så det blir åtta stycken istället fyra.
Ja, okej.
Okay. Sen så 97. Då var det ju stora omorganisationen på Näpo-organisationen.
Ja.
Och då blev jag chef för Karlstad Öst.
Mm.
Och Karlstad var indelat i Karlstad Öst, Väst och City. Och jag var chef för Karlstad Öst. Och det var det största området som gränsar mot Kristinehamn då. Och det var ju problemområdet Kronoparken redan då. Och då var jag för mig, vi var sammanlagt, vi var nog 22-23 poliser på plats. Och då fick vi bygga polisstationen själva ifrån grunden där, för det var ju en lokal som vi fick skaffa möbler till och alltihopa. Och då hade vi faktiskt, vi byggde garage också för polisbilar, utryckningsfordon. Så vi hade både utryckningsverksamhet och kriminalpolisverksamhet i den fastigheten.
Okej. Okay.
Sen bytte jag ju med en annan, så att då var jag även chef ute på Hammarö. Och då kom Rolf Kleppe till mig och frågade om jag skulle med till Stockholm. För det skulle inrättas en avdelning för gamla ärenden. Vi skulle gå igenom...
Så cold case eller?
Nej, inte cold case. Där kommer jag till sig. hela landet skulle ju se över sina ärenden, balanser.
Ja, just det. Hur mycket som inte var färdigutrett, så att säga.
Och då följde jag med Rolf Kleppe hit till Stockholm. Och jag funderade på vad fastän jag skulle med dit och göra. Jo, du ska med, så han, för du får ta hand om det här sen. Och då var jag på möte här. Jag bodde på Amaranten med Kleppe. Och så var vi på möte här med högsta polisledningen. Alltså Sten Heckscher.
Ja, just det.
Och jag satt där i det här rummet med bara höjdare. Och så jag. Jag tänkte, vad fan gör jag här? Jo, du ska vara med och lyssna. Jag sa, Rolf, så får ta hand om det här sen. Och det blev lite smått ovänner nästan. Ja, Rolf Kleppe, han var väl lite tuff så. Men då berättade han sen för mig. Ja, du undrar varför jag ställde på den där häxor som han. Så vi är sysslingar. Så att jag...
Jaha, det här är
en
släktskap med honom.
Ja, släktskap. Och så sen så skulle vi åka hem. Då sa Kleppe, du får ta min tjänstebil och åka hem. Jag stannar kvar här ett par dagar till, sa han, för jag har någonting att uträtta. Så jag fick åka hem själv.
Aha.
Sen fick jag hand om balansgruppen. Det var då jag började med, det var 1999 tror jag det var.
Och då det började krim för dig?
Det var då jag började på krim riktigt och ordentligt egentligen.
Ja.
Och då hade jag hand om den balansgruppen för hela Värmland. Och då hade jag faktiskt åtta poliser till hjälp från Stockholm.
Okej.
Så vi körde igenom det där under ett halvår och vi redovisade en jäkla massa ärenden. Jag var till och med hjälpte till uppe i Östersund. Men sen så, samband med det så gick jag ju den kvalificerade första pilotutbildningen för kvalificerade förundersökningsledare.
Okay.
Och den var ju på lång tid då, det var ju över en tvåårsperiod.
Mm.
Vi var i Umeå och ja, det kostade väl pengar det där, men det var ju pilotprojektet och då blir det att det blir lite påkostat. Så vi flög ju till Umeå stup i kvarten och så var vi hemma och jobbade. Men det var då jag började på krim på riktigt.
Just det, det var då.
Och då var jag ju på kriminalavdelningen i Karlstad och sen var jag på jouren, krimjouren i under lång tid. Men sen hamnade jag på grova brott och det var väl 2007 om jag inte minns fel.
Mm.
Och sen har jag hållit på med mord och bankrån och allting.
Bankrånen, de läser man inte mycket om idag.
Nej, och jag var ju förundersökningsledare på Sveriges sista bankrån. Sveriges sista riktiga bankrån.
Vilket var det då?
Det var i Töcksfors.
Töcksfors, var ligger det om det är?
Det ligger vid norska gränsen. Det är ju sådana ställen de hade mycket pengar för. Det var ju Charlottenberg och det var ju Töcksfors Årgäng som mycket skogsägare som hade stora kapital och alltihopa. Så att. Men det var den 7 augusti 2012.
Aha.
Då hade jag semester. Och då ringer de till mig och säger att Thomas, du får komma in och hjälpa till. Vad är det nu då? Ja, det är rånarbanken i Töcksfors. Vi har dåligt med personal. Okej, jag bryter semestern och kommer. Och ganska tidigt så förstod ju vi vilka det var.
Alltså, det var så?
Ja.
Det var det lokal?
Tre stockholmare.
Alltså, det kan jag inte göra stockholmare sådana.
Kända sådana till och med.
Ja, det var så.
En var så känd så han har varit med på bankrån förut och till och med och sprängde vapenförrådet i Järna.
Aha, Gubbligan.
I en stor krater. Där. Ja, Gubbligan, de härjade ju på dubbelrånet i Charlottenberg 2008. Det såg vi att det var delar av dem.
Men hur, du säger att, hur förstod ni då? Ni säger att vi förstod ett, ganska tidigt ungefär vilka som vi skulle ringa in. Hur förstår man det då? Som
ja, det var ju nämligen sånt här att under den tiden så var det väldigt fula rån i Sverige. Mm. Det var ju på flera tillfällen, det var i Dalarna, det var i Flen, där de till och med sköt mot polisbil, där en kvinnlig kollega, skottet gick rätt över vindrutan i nackstödet till och med.
Mm.
Och det var ju massa utav rån i hela Sverige, så att då kom ju folk ifrån Rikskrim ner till oss och så hade vi ju fått ett tips ifrån, och det tipset låg ju lite, men det var ju bra att det var en kollega i Arvika, Charlottenberg, som kom ihåg det där. Och då hade ju norsk polis stoppat en bil som hade betett sig väldigt konstigt.
Okay.
Och det var ju en inte så långt ifrån svenska gränsen. Så de där blev poliserade, som vi sa. Alltså de togs in och hördes. Och vi fick ju namnen på dem och vilken bil de hade haft alltihopa. Så vi förstod ju nästan att det är nog de som har rånat den här banken. Så när jag kom dit så tog jag all utrustning från banken och de blev ju lite fundersamma att jag tog hela filminspelningen i beslag. Och de sa, men då har ju inte vi någonting. Så, nej, men ni måste väl ha så mycket pengar så ni kan väl hyra in eller köpa in en ny utrustning, för den där tar vi nu. Och den kommer att bli i beslag under längre tid, för vi ska gå igenom varenda filmsekvens. Och då var det ju en kollega då, som fick uppdraget, som var ifrån trakten där i Töcksfors. Han fick titta på film under lång, lång tid tillbaka. För då, vi backar bandet nu. Då ser vi tar någon vecka tillbaka och kika. Och det var ju filmkameror som gick igång på rörelser. Och han tittade och han kände ju inte igen någon direkt. Och personalen hade ju heller inte sagt att det fanns någon som betedde sig konstigt. Men han kollega, han kikade ju på det där och sa att han hittade inget speciellt. Ja, men nu tar du bankomatkameran och så tittar du på den. Och det var bra bilder och bra ljus och alltihopa. Så när han hade backat tillbaka 4 dagar efter rånet, då får vi ju se rekning. på plats. Och då när vi tittar på den sekvensen där, då förstår vi utifrån tipset bland annat en, även om han är maskerad så känner jag den sen förut. För han var involverad i bankrån 2008, dubbelrån i Charlottenberg.
Okay.
Och jag ser att det är han, den personen. Men rätten kan ju inte se det.
Nej, precis.
Plus att en liten man som också var från Stockholm, han var bara 21 år då, han går och rekar med en kamera där. Och när han vänder sig om sen, då får vi se att han har ett par Gent jeans.
Aha.
Och det är ett hål i höger bakficka där.
Ganska
markant.
Okay.
Och vi förstod ju vilka det var, så vi började ju på direkt i princip dagen efter och hade telefonavlyssning på det gänget. Och det pågick i princip sedan den 14 augusti ända till... det var Lucia.
Oj.
2012. Och Rikskrims spanare hade ju tittat på det gänget under hela tiden. Och vi fick ju ingenting på telefonavlyssningen. Och de gick ut i skogen och pratade naturligtvis. Så spanarna kunde ju inte se någonting heller. Men vi samlade upp jättemycket på det här gänget då. Så att vi hade ju jättemycket på fötterna. Men sen förstod vi ju att det skulle hända någonting. Och det var ju i princip dagen före... Lucia 2012. Då drog de iväg i en bil som de hade stulit och följde efter. Men vi hade inga telefonnummer.
Nej.
Men vi lyckades spåra upp telefonnummer ändå.
Asså.
Och de åker, vi visste inte vart de skulle, för vi trodde de skulle göra nytt rån. Eftersom de hade en stulen bil och en hyrbil.
Ja.
De kör norrut och åker upp emot Umeå. Och sen så kör de upp emot Bjurvattnet. Okay. Och det var en fastighet som var till salu där. Och det var ju jättemycket snö där uppe. Och Annie var med på resan. Aha. Alltså då var den nationella insatsstyrkan och var med. Och de låg ju nedgrävda där i snön. Men sen på natten, precis när efter vid Lucia där, då bröt de upp dörren och slängde in en liten laddning där så att det dunnade i hela huset.
Ja.
Och grep, och då var de ju fyra stycken där. Då visade det sig sen att vi hade ju ganska bra bilder från rånet i Töcksfors. En fotograf som hade kommit dit och tagit kort. Det var hans pappa som ringde då den 12 augusti och sa att det är ett rån här, jag tar bilder, sa han. Men kom du också, så den här killen kom ju till platsen och tog jättefina bilder med 200 objektiv.
Åh, jäklar.
Och det var så bra bilder så vi kunde se i princip pormasker i ansiktet på dem, om det hade varit.
Åh, jäklar,
men det var ju maskerade, såg likadana ut alltihopa, fast de var ju i olika längd och olika tjocklek och alltihopa. Och vi ser ju då direkt på det här fotografierna då att en har ju en, utan maskeringen så har han ju en hästsvans. Och det har ju den när han inte är maskerad också. Så. Men det var jättebra kort. Så jag tog Hanses minneskort ifrån den. Och så hade jag en likadan Canon-kamera, så vi plockade över grejerna och fick ju jättebra bilder. Och då hade vi så bra bilder på en AK4. Och AK4 var skadad på vissa ställen.
Ah.
Och så var det en Smith & Wesson, en Magnum som var kapad längst fram. Och det såg vi på bilderna, så det såg vi, det här måste vi hitta.
Mm.
När det gjordes husrannsakan i Bjurvatten ute i den där fastigheten där ute, så under en V-hög. För där kom ju vapenhund och grejer, de var lite intresserade utav det. Och de rev ner hela V-högen, det var ganska mycket V faktiskt. Där under ligger det en grönmålad, som det var vid rånet, en grönmålad AK4. Och den AK4 var enligt NFC eller SKL som det hette på den tiden, en plus 4. Så det var vapnet som hade använts vid rånet.
Aha.
Sen så var det även då en pistolen, eller revolvern. Den var också plus 3 på. Och sen var det ju andra ammunition och det var ju allt möjligt där. Så
att, hur gör man den? Vad är plus 3? Vad är bra så att säga för...
Ja, det är ju näst till högsta. Att det talar starkt för att det är...
Att det är samma vapen.
På fyran så är det ju... Det, Det är 99,99%.
Ja, okej. Okay. Jag fattar. Ja.
Så samtliga åkte ju i finkan.
Kommer du ihåg vad de fick?
Ja, det var ju som så att vi var ju på Södertörns säkerhetshåll. Och det var ju lite lustigt där också, men GV var där. Oh. GV var där och följde rättegången, för han gjorde en liten dokumentär utav Johan Eriksson.
Okay.
Och Johan Eriksson var ju försvarare åt den minsta grabben här. Och Johan Eriksson myntade ju, vi satt ju, jag och en kollega Mats Sjöblom, vi satt ju och biträdde åklagaren Gunilla Ölin från Kalmar som hade flera av de här rånerna i Sverige.
Mm.
Vi biträdde henne hela tiden och satt och antecknade vad som sades, så att vi träffades sen på hotellrum och gick igenom till dag två och såna här saker. Jättebra jobb alltså. Och de fick 5 år.
Ja.
Jättedåligt. Jag menar, under att klocka tillbaka så hade det varit 10 år för grova bankrån.
Mm.
Men det blev 5 år.
Det blev 5 år.
Och GV satt ju där hela tiden och gjorde en dokumentär research på Johan Eriksson då, i Expressen. Alltså. Ja, stjärnadvokaten Johan Eriksson. Och Johan Eriksson myntade ju det på ett tillfälle. Ja, när ni dragit hit de duktigaste utredarna för bankrån och ni har ändå ingenting att komma med. Ungefär så. Vad ska han säga? Det var ju klappat och klart egentligen. Men då var ju norska poliser där och vittna också. Att de, när de blev stoppade där, de där tre som var då i Norge. Då hade de ett fiskespö, för de sa att de var ute och fiska. Och så var det jättemycket kartor i bilen där. Hyrbil från Stockholm. Och då säger norske kollegan, ja, det var lite knepigt, för det var ju ett sånt där bebisspö som man kan köpa till barn, som inte är mer än en halv meter ungefär med en rulle på. Och då hör vi hur GV myntar, tre vuxna karlar med ett bebisspö, sa han. Han verkar inte vara tyst. Och det var ju säkerhetssalen där, och det var ju liksom glasrutor framför mig. Åhörare var ju en hel del gamla bankrånare som hade blivit för gamla för att de var där
och lyssna.
Men sen så blev det ju hovrätt då i Göteborg, och det blev ju samma dom där.
Ja, det blev det.
5 år.
Men på tal om GV och juridik, vi har i dagens avsnitt så har vi ju MV, Marie Wallin, som jag pratade lite juridik med. Så vi ska bryta av här lite grann, lyssna på Marie Wallin, om inte hon har lite bättre koll än självaste GV själv. Vi är snart tillbaks. Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Välkommen tillbaka, Marie Wallin.
Tack, vad kul att vara tillbaka. Att jag får komma tillbaka.
Verkligen. Det var jättekul. Vi har fått väldigt positivt, faktiskt enbart positiv respons på att prata lite juridik i Snutsnack.
Det är bra.
Ja. Jag såg att det var någon som hade haft dig som lärare i juridik och tyckte att du gjorde juridik roligt.
Ja, det var ju en rolig kommentar att få, måste jag säga. Med tanke på att juridik, just när jag var, för jag vet inte vem det var, men antagligen någon student från polishögskolan. Och då var det alltid det här, man visste så här, nu ska jag ha juridik. Och så ville alla egentligen skjuta och köra bil och självskydd. Och så vet man, nu ska vi prata brottsbalken. Så då är de där extra roliga att få lite återkoppling.
Jag förstår det. Men jag håller med. Ja. Jag har ju läst igenom lite vad vi ska prata om idag, och det är faktiskt lite roligt, och det är väl kanske du som gör det lite extra roligt. Vi pratade ju i förra veckan om det här HD-caset då. Den här mannen som hade blivit friad i både tingsrätt och hovrätt för mord, men blev dömd indicier, livstidsfängelse. Ja. Har lämnat landet dock.
Just det. Mm. Så att det är väl en dom som finns på pappret om livstidsfängelse.
Mm. Precis. Då tänker man ju lite kanske, vad bra, bara vi har lite indicier, kanske ett visst antal, så
blir det fällande dom.
Blir det fällande dom? Mm. Eller?
Nej, men det var ju det målet i sig, det var ju, blev väldigt mycket media och sen lite så här slutsatser kring att men då kan man inte behöva ha så bra bevisning längre, som att det var så här bevislättnad. Mm. Men det som inte riktigt, och som vi inte heller faktiskt pratade om, det var att det kom ju till fall, alltså ett till sånt där prejudikat samma dag från Högsta domstolen 14 februari med samma domare, liksom, de dömde av två mål.
Okay.
Med samma typ av så här indicier, så att det var ingen direkt bevisning heller, som var ett försök till mord, där han, de två personerna där blev friade.
Mm.
Så där tyckte man liksom, om man ska göra så här sammantaget, där tyckte man inte att de här indicierna räckte. Så en del läste kanske bara den första domen och tyckte att aha, okej, nu kan vi lite lättare döma folk till fängelse. Men om man läser båda domarna och är lite så där helhets, ja, tänker mer helhet, så kan man faktiskt se att det är de här nyanserna. Vi har en rättssäkerhet. Det är inte bara att ha massa indicier och tro att nu blir det fällande domar.
Nej, det som jag trodde lite grann.
Ja, och många med dig, kan jag väl säga. Det var nu, och det är lite sånt som, för det kom någon kommentar in sen, men det var ju inte helheten, alltså någon annan då. Men det var ingen som jag kan lokalisera vem det var, men som var lite så här, men helheten då, för det var väl en annan bedömning också.
Mm.
Och det var det här Årsta torg.
Just det, om vi benämner första då, mordet vid busshållplatsen. Ja. Då.
Och då var det ju så här, då hade han ju blivit friad i hovrätten, men dömdes ju nu till livstidsfängelse i Högsta domstolen, och han har ju lämnat landet.
Mm.
I det andra fallet så hade vi två personer som hade blivit dömda, så de kom ju liksom upp med en annan ryggsäck, om man säger så, till hovrätten, med en fällande dom på fängelse. För, och det här var ju också, ja, men det är det här sjuka vi har nu, liksom, att det är massa vapen, men det var ju på samma sätt där. Det var ju liksom då två ordningsvakter som blev beskjutna. Och de hade varit på Årsta torg, det är därför det heter det. Och sen så hade de avvisat ungdomar på grund av olika skäl. Och sen när de lämnar platsen i sin tjänstebil så blir det, ja, ett vapen som riktas och ett skott som går av in i förardörren. Träffar en enes byxben. Så det var liksom bara så här, tur. Wow. Ja, så inga personskador, men återigen ett angrepp med pistol.
Det är ju rimligt att skjuta för att man inte har kommit in på en krog.
Nej, det avvisar från ett torg.
Men avvisar från torget också?
Ja, mitt på dagen.
Ja, men ännu mer rimligt.
Så då tycker man att då ska det skjutas. Och då är det lite det här då, vilka är det som, om man ser, åker dit på det? Ja, då var det de här två personerna som man kunde sätta i samband med det här. Och då var det precis på samma sätt. Det var ingen som hade liksom sett att det var de två, men man kunde koppla ihop telefonlister. Man kunde se vilken typ av vapen som har använts. Det påträffades i ett källarförråd. Och så kunde man även koppla in en tredje person. Så inledningsvis var det tre personer som var åtalade i tingsrätten. Alltså det är lite så här, ja, det var inget klockrent case.
Mm.
Men och, återigen, de dömdes då i hovrätten, gemensamt och i samförstånd. Försök till mord.
Vet du vad de fick?
Det var ett längre fängelsestraff på båda.
Mm.
Nu har jag inte det i huvudet.
Nej.
Men de kommer ju liksom då med kanske lite mer då som de vill få hjälp med i Högsta domstolen. Liksom. Vi vill bli av med vårt fängelsestraff, om man säger så. Och där är det ju samma, exakt samma bedömning. Så om man läser de här två fallen som då kom 14 februari, då ser man ju att Högsta domstolen har att bedöma det här. Och så gör de den här metoden. Liksom varje bevis måste prövas på sitt sätt och se om det sammantaget sen kan leda till fällande dom.
Just det.
Och då går man ju igenom det i det här mordfallet, så går man igenom det och så kommer man fram till det räcker, döms. Och i det här fallet så ser man, går igenom, räcker inte.
Frias.
Och då är de här två personerna, då, som man, och då går man också in på det här med att de måste ju var och en bli liksom överbevisad i skuld. Mm. Det går inte att bara säga att de två, för man kan säga i Högsta domstolen så säger de att de här två är inblandade. Men vi kan inte säga att det är just de som skjuter. Och det är där någonstans man landar i att man tycker att det här rimliga tvivlet, att det kan vara några andra personer. Ja, och då tippar det liksom över. Så jag tycker tipset är ju att man läser båda de där domarna. För Högsta domstolen meddelade ju dem samma dag av en anledning, för att man liksom vill få hela bilden.
Men vänta, då hade ju, tror jag, GV lite dålig koll här. Jag såg Nyhetsmorgon, han pratade bara, för de sa det finns två domar. Han bara, nej, det är bara en dom, tror jag.
Ja, men då kan det vara, För om man säger, om man läste det som kom från Högsta domstolen och pressmeddelande, då var det väldigt tydligt att det är två domar.
Okej, då får jag säga, då är det alltså MV som gäller, inte GV. Så vi går in i en ny era nu när vi kommer till att prata juridik. Och det kom, glöm aldrig vad vi började med det, det var ju snutsnack. Jo, men du har målnumren på det här. Om vi börjar med mordet vid busshållplatsen då.
Ja, då var ju det B5952-21.
Jag ska skriva ut det också på Facebook-sidan.
Ja, men för den som är, för det är faktiskt lite samhälls... kunskap här också.
Ja, det är absolut. Och sen har vi då Årsta torg.
Mm, och då hette den ju 2354-22.
Mm.
Och ja, de finns ju då som sagt på hemsidan där. Och där är de ju avidentifierade också, så att det står ju bara...
Ja, just det.
Ja, så det är inga personuppgifter vi behöver tänka att vi...
Nej, men bra. Det är ju jätteintressant det här, två liknande. Och på tal om hemsidor, du sa att det fanns på hemsidan, så har jag varit inne på din hemsida.
Jaha.
Jag har snokat runt lite.
Okej, okay, jaha.
Nej, men ingen stalker-variant. Men då var det faktiskt så... där läste jag om ett case som du har varit involverad i. Du får berätta lite mer kanske. Men det gäller polisen som inte ville lämna ut uppgift.
Ah, mm. Ja, sekretesscaset, ja.
Precis. Mm. Berätta varför... Varför är det här
varför jag skrivit om det?
Ja, det måste ju vara något viktigt om du har skrivit ut det på hemsidan.
Ja, och nu tog det mig lite, för jag hade inte tänkt att jag ska prata så mycket om... Men avidentifiera det till att... Ja, det har ju verkligen med en polisfråga att göra. Nej, och där är det ju den här andra världen. Nu har vi varit inne i Högsta domstolen, där det ju krävs prövningstillstånd och prejudikat. Sen har vi den här andra... delen som handlar om förvaltningsrätt, då har vi den högsta förvaltningsdomstolen som är liksom det högsta.
Är det HD för förvaltningsrätt, ja, så att säga?
Och den delen har ju inte med det, om man säger som man tänker i vanliga fall att man jobbar med som polis och åklagare, för då är det ju straffrätt och då är det liksom tingsrätt, hovrätt, högsta domstol. Mm. Men ibland hamnar man i den andra delen också. Och det är till exempel som i det fallet där jag... har varit inblandad, då är det att man inom polismyndigheten har nekat en person att få ut en uppgift.
Okay.
Och då är det helt plötsligt liksom sekretessreglerna och allmän handling och uppgifter. Och då blir det helt plötsligt det andra systemet. För då är det liksom en myndighet av polismyndigheten som i det här fallet säger nej. Vi tänker inte lämna ut den här uppgiften.
Kan du berätta utan att berätta? Ja, men varför vill man ha ut? Vad är det för uppgift?
Nej, men det handlar om en person som begår ett brott i en butik.
Mm.
För en ganska låg summa, men det är 1300 kronor ungefär, men det är liksom över då 1250 med stöld.
Så det är stöld.
Så det är stöld, så det är inte ringa stöld utan det är stöld. Och det är ingenting som är oklart med händelseförloppet, utan den här personen har stulit de här varorna.
Mm.
Så det är liksom allt det här med tillgänglighetsuppsåt, om man har passerat sista betalningsmöjlighet liksom, så. Och det är inte heller oklart vem.
Nej. Okay.
Så brottet i sig är klart och vem som har gjort det. Mm. Och sen den här handlaren då som anmäler brottet till polisen, och så säger polisen, vi kommer inte komma vidare med det här för personen är under 15.
Alltså är straffmyndig.
Och det är ju som vi har, det är inget konstigt med det. Men då säger den här, liksom, som man kan säga, brottsoffret, målsäganden, butiksägaren, men jag har ju liksom blivit av med 1300 spänn.
Ja, det är sant.
Och det är ju fortfarande kopplat till en gärning. Vi vet vem som har gjort den och att den har skett.
Mm.
Och då menar den här personen att då vill jag veta vem det är, så att jag kan kräva dens vårdnadshavare på skadestånd.
Ah, så kräva föräldrarna helt enkelt,
ja,
på om
någonstans där med ansvar och konsekvens. Liksom att, okej, den kommer in i min butik, tar saker för 1300 spänn. Det går inte att komma vidare i domstol, för personen är under 15, köper det. Men då kan ju inte den personen heller få skadestånd, för det finns ju liksom ingen dom då.
Det låter ganska orimligt att man inte skulle kunna få någon form av skadestånd ändå när man blir bestulen.
Ja, men när du inte vet vem det är så blir det ju väldigt svårt. För man säger ofta att
polisen vet ju vem det är.
Ja, men inte den som har blivit utsatt.
Nej, och han vill alltså få reda på
vem det är.
Och då då säger polisen nej då, jag tänker.
För då säger de att det är av synnerlig vikt att skydda den här underåriga. Och då tycker jag handlar, men jag ska inte göra något annat än att bara kräva skadestånd.
Av föräldrarna.
Jag ska liksom inte hänga ut personen. Jag ska inte...
Han är egentligen inte ute efter den här gärningspersonen, för det är liksom avklarat.
Ja, och vill ju bara veta vem man ska rikta skadeståndet mot för att få tillbaka sina pengar.
Ja, okej, okay, jag fattar. Mm. Men varför, då, och hur kommer du in i den här bilden?
Nej,
då?
Men då är det den här personen som då får kontakt med mig.
Är du advokat då?
Nej, men ombud.
Ombud,
liksom jurist. Ombud. Ja.
Okay. Mm.
Och bara säger till honom att jag tycker att det finns ett skäl att klaga på det här beslutet från polismyndigheten, för att jag tycker inte själv att det känns som att man riktigt har beaktat helheten, utan man bara skyddar den här ungdomen eller barnet
och hans föräldrar, kan man ju och säga indirekt.
Ja, men lite så också att det blir ingen konsekvens alls. Nej, om man tänker precis. Samhällsmässigt att först får man ingen, man blir inte liksom föremål för någon utredning.
Nej.
Och man får inte heller betala.
Men då är min fråga där, okej, okay, han hör av sig. Hur motiverar polisen då att han inte får...
Bara att, alltså, åldern. Att det liksom är av synnerlig vikt att skydda den här personen för att den är så ung.
Så bara ett nej liksom, ja. Han är för ung.
Och så står det lite från förarbeten om att det kan finnas risk för att man ska trakassera personen. Och då menar jag ju min argumentation. Så vi börjar med att klaga på det här till kammarrätten.
Okay.
Och liksom utifrån att det är också så här orimlig konsekvens, att det blir ingenting i domstol beträffande brottet och det blir inte heller något för skadeståndet. Så vad är konsekvensen då för unga personer? Ja.
Tror du summan har någonting med det här saken? Om det hade varit att de blev bestulen för 20 000?
Ja, det är ju det man inte har en aning om.
Nej.
Och det är därför jag tycker att det blev extra intressant att se om man säger så här, kan ta det här på allvar trots att det bara handlar om 1300 spänn.
Yes.
För det är ju inget så här gigantiskt case som man bara wow, nu kör vi, utan det är ju lite så här och samtidigt i min fyrkantiga värld, det är ju ett brott som har begåtts av en känd gärningsperson.
Ja.
Det är ju liksom i sig ingenting som vi inte borde få någon form av upprättelse i som målsägande.
Nej.
Och då är det inte heller för mig intressant om det är en fysisk person, alltså privatperson, utan eller en juridisk person, för det här är ju ett företag.
Mm.
För mig är det också så att det är inte det vi ska titta på. Det är inte så här, har den råd eller är det mer synd
om
den?
Det kan ju också
ligga lite att man ser, ja men det är en kvinna som är utsatt, som att det skulle vara värre än att det är någon som har en livsmedelsbutik. Alltså lite, ibland kan jag...
Lagen har inga känslor.
Nej, men alltså det här lite så här, Och därför var det lite extra intressant att bara lägga lite tid på det här.
Mm. Vad gjorde du då?
Nej, men då skrev jag till kammarrätten och tyckte att det här beslutet behöver ändras på. Och argumenterade då för målsägandens rätt kontra skyddet för den här unge. Och skrev väl också liksom att det är jätteviktigt att skydda ungas identitet. Det är inte det det handlar om. Men här är liksom ett annat intresse som jag tycker då väger tyngre.
Mm.
Och så kommer kammarrättsråden fram till... Och det var alltså, det är lite samma som när HD-domen var inne på, att det var en som var skiljaktig. Så majoriteten håller med polisen att det var rätt. Men sen ser jag en öppning, för det är ett sånt här kammarrättsråd som i princip skriver det som vi har skrivit i vår överklagan. Mm. Och då får jag en liten, vi kanske ska testa och se om vi skulle kunna få upp det här till då högsta förvaltningsdomstolen, liksom motsvarande högsta domstolen, för att få en prövning om det här med synnerlig vikt för 15, alltså under 15 år, om det ska verkligen väga så här tungt. Och då gjorde jag en sån här begäran om prövningstillstånd och läste samtidigt att vi får 6 eller 7 000 ärenden per år.
Får de på högsta förvaltnings...
Ja, och 1-2% får prövningstillstånd. Så jag var ganska tydlig och sa till den som jag då gjorde det här åt att det är inte så att vi har en jättestor chans. Men jag tyckte ändå att caset i sig. Och sen så fick jag då ihop med honom, då, den här handlaren, veta att nej, men de har bedömt att det här ska få prövningstillstånd.
Oh.
Och det är det du såg som jag lagt in som en blinkare lite på min hemsida. För att det är inte så att man på något vis säger att vi har fått rätt. Men det handlar om att i vart fall har vi identifierat en fråga som behöver prövas. Mm. Och det är återigen det här med prejudikat, att det liksom ska bli vägledande. Så jag tänker att det är liksom en hjälp för... Om man ska tänka stort. Att det handlar ju för mig inte om att polisen har gjort fel här. Nej. Utan det handlar mer om så här, ska det vara så här?
Men alltså det här är en jätteviktig fråga ju. Mm. Att faktiskt de som blir bestulna dels har rätt att kräva skadestånd. Om till exempel, som i det här fallet, någon är under 15 år och kan gå vidare till exempel till vårdnadshavare. Ja. Och när man pratar om... Alltså just, du nämner ju de orden där, men handling och konsekvens.
Mm.
Visst, du var under 15, men kolla, nu faller det tillbaka på något annat. Det blir konsekvenser, nu får din morsa och farsa betala det här för att du har varit och stulit. Mm. Det låter ju högst rimligt i min värld.
Ja, och det är där det är lite viktigt att kunna liksom skilja på om det är som man tycker att man bara tycker så och känner, eller om man de facto bara juridiskt bara, fast det här är faktiskt någonting som är oklart.
Mm.
Just, för jag kan ju också man kan ju tycka och känna så här, men det är inte klokt och det ska bli, men så här, men i det här fallet så, fast det här blir verkligen också liksom rent rättsligt fel.
Mm.
Så det är både som jag kan tycka att man kan känna och tycka, men även så här, juridiskt så skaver det lite om de här sekretessreglerna ska vara så jäkla hårda.
Men ska du upp dit och tala för caset?
Nej, det här är ju på handlingarna då, så det är skriftväxling.
Ja,
så okay, det är ingen, det är inte så.
Men när
nej, men det är också, jag frågar om, har ni någon tidsplan? Vi har tyvärr ingen tidsplan. Så att det...
Vi har fått in vår första cliffhanger.
Kan vi säga. Nej, men jag skickade in begäran om det här prövningsrondet i slutet på sommaren.
Ja.
Och då kan jag
sommar 22 alltså.
Ja, och då har det ändå gått ganska fort ändå.
Okej.
Ja, men det är cliffhanger.
Spännande.
Ja.
Men vi avslutar, ja, men vad roligt. Det här är avsnittet med vår första cliffhanger.
Ja, det låter bra. Tack.
Ja, det där var ju väldigt intressant med det sista, och det lär väl stämma att det är sista, för det finns ju inga banker.
Nej, efter det är det inget riktigt, riktigt bankrån.
Alltså. Nej,
det var en jävla fult rån egentligen, det var jättefult.
Ja, det var det.
Ja, de tog ut en kassörska och tryckte upp mot väggen och hotade med vapen och att... tidslåsen skulle öppnas och förklara, jag kan inte, det går inte.
Nej.
Och samtidigt, det är inne då så hör man ju på inspelningen hur de säger till personalen där, vill ni att kollegan råkar illa ut, öppna. Mm. Och det var Mats Tir Johansson som säger det. Det var Mats Tir Johansson, så var det Mikael Klinga och Eddie Nyholm. Kom då pappa hans.
Jag känner igen det,
men... Nyholm, han dog i fängelse sen.
Okay.
Gammal rånare utav värdetransporter.
Okay. Men av alla, du har ju oerhört otroliga, tydliga minnesbilder och sådär. Har du det kring de flesta fall du har jobbat med?
Ja, eller? Allt.
Det är så?
Ja.
Vilket fall är det som du har haft som du tycker har satt det mest hos dig som mer rent minnesmässigt och kanske emotionellt och sådär. Är det något case som...
Jo,
det brukar ju vara så att det fastnar i någonting.
Jo, alltså det är ett case. Jag vet inte hur många mord har varit involverade i. Jag kanske är 25 stycken. Och jag har ju själv upplevt att vi inte har lyckats klara av i alla fall i princip 3.
Som ni inte har klarat av?
Ja. Och det är en 4 månader bebis som vi blir hjärnslagen utav två någon, jag tror det var mamman, jag tror, och pappan. Ja. Och det gick inte i något samråd eller någonting, utan det var någon av dem har tagit barnet och slängt barnet i väggen, så barnet hade ungefär retardationsskador som en trafikolycka, så det var dyngsmäll. Och det lyckades vi inte få till åtal.
Ja.
Nej, det gick inte. Och rättsläkare var vi involverade flera gånger. Vem utav er två på storyn stämmer?
Ja.
Gick inte. Och båda två kan inte ha...
Ja, just
det. Det är ju inte som stekpannedelen. Ja. Och det tördes ju alla om. Men det var väl inte så svårt för Pelle Svensson att få den frikänd när inte nummer två var med i rätten.
Nej.
Och han tog ju bara med igen.
Hur känner du i ett sånt ärende då, som man känner sig, det här borde man kanske, men det är svårt ibland, det ska ju styrka så som du säger.
Jo, men det ligger under, jag höll ju på med Kalla fallen också under flera år, höll jag på med.
Ja.
Jag var ju representant för Bergslagen, så jag har ju mycket kontakt med Lundqvist nere i Malmö och gänget här på Kalla fallgruppen här i Stockholm också.
Ja.
Och det ena och andra. Men det är ju också det här, alltså på det, och då är det ju så här att nu skulle det caset i princip, det var ju somalier som var på flyktingförläggningen.
Vad är det här för ärende då?
Ja, jag blev intervjuad här utav NVT här, och då var det ju i alla fall i höstas kunde vi berätta att fallet med en 5 månaders gammal flicka som dog på en flyktingboende i Sunne Okay. Kommun 2016, jävla klocka går, det är 7 år sedan snart. Var aktuellt för Kalla fallgruppen att undersöka. Flickan avled av svåra skallskador, men utredningen fick läggas ner. Han har ju inte lagts ner, han är ju vilande fortfarande. Då hennes föräldrar skyllde på varandra och tillräckliga bevis saknat. Och sen var det ett annat mord, en som blev innebränd i, det var 3 olika brandhärdar i en missbrukars lägenhet. Och vi hade ju en häktad där också, men det gick ju inte att bevisa. Men när jag tänker på det här 4 månaders bebisen där, så var det ju som så att det var en flyktingförläggning där utanför Sunne, Rottneros.
Ja.
Det kom ju in som att en mamma hade tappat sin bebis. Det blev fel från början där, och jag ringde när jag fick reda på att nej för fasen, jag ringde åklagaren i Karlstad, vice chefsåklagaren, och sa att nej, stopp, den här kvinnan ska in, hon ska gripas för helsiken. Och hon blev ju häktad och hennes gubbe då, som var där på besök på flyktingförläggningen, då var ovänner de där två, och de hade ju inte rätt identitet, utan de skulle egentligen inte få vara i Sverige överhuvudtaget.
Okay.
Blev ovänner där, och då skulle han avslöja hennes hennes identitet egentligen. Och då hade hon blivit förbannad in vad han säger, och sa då kan du ta med dig här också, så hade väl hon kasta, det är vad vi tror, barnet. Barnet rätt i väggen. Men det slutade ju med att de fick nästan 300 000 på man utav justitiekanslern, för de satt ju häktade ett halvår.
Ja.
Men det är ju ett sånt här kallt fall som jag har sagt till. Nu håller jag inte på med det längre, men ta nu, vi har tittat att flera av de här somalierna har ju nu fått svensk medborgarskap. Då vid tillfället så var de ju mest rädda för att de var ju under asylprocessen.
Ja,
de vågar ju inte prata med polis. De vågar inte förklara för dem att det kan bidra till det bättre om ni hjälper oss. Det är inget som försvårar för er. Så går de på dem här idag efter så många år. Folk har ju sett, men de berättar inte. Det var mest det som var största problemet. Det var ju inte för dem att en 4 månaders bebis hade dött. Det var ju att inte internetet fungerar på flyktingförläggningen. För en sa ju det att i Somalia så du är barna runt hörnet, stup i kvarten, så det är inget som vi tyckte var konstigt. Men det kan ju idag att någon tycker att nej, nu har vänskapen försvunnit. Så att,
jag förstår.
Ja.
Stort tack till dig som lyssnar på Snutsnack. Här rundar vi av veckans avsnitt för er som inte är patrons. Och anledningen till det är helt enkelt att mitt avtal med Podplay går ut. Jag vill gärna fortsätta med podden, men jag kan inte jobba gratis. Det är mycket jobb att få ihop gäster och det är klippare som ska betalas och så vidare. Men tycker du också att Snutsnack ska fortsätta att finnas, då skulle jag verkligen uppskatta om du också blev Patreon. Besök patreon.com/snutsnack. Som Patreon så får du ju kompletta avsnitt nu av podden varje måndag helt utan reklam. I övrigt, stort tack för att du har lyssnat idag.